Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och välkommen till Vissa Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Witt. Och vi sitter här att det är något väldigt kul som händer just idag när podden släpps. Nämligen att Kipchoge och Bekele ska mötas i maraton i London idag.
Ja, London maraton som nu då är bara för inbjudna gäster, alltså bara eliten med andra ord. Vilket är förståeligt.
Ja. Ja, de skulle ha Mo Farah som hare i loppet.
Ja.
Alltså det här känns ju som att det kan bli riktigt, riktigt kul. Och något som jag känner att jag skulle vilja titta på själv.
Ja, och förhoppningsvis, om vi har luskat rätt nu, så det är BBC som har sändning om det här. Men att förhoppningsvis så ska det, om ni är intresserade, gå att hitta via YouTube eller Facebook eller någon annan sån här livestream för sociala kanaler.
Ja, precis.
Och det var ju ganska speciell bana.
Exakt, alltså, jag ska säga. Ja.
Ja. Ta den du, berätta.
Ja, men det var ju en bana som är 19,6 varv. Så det här är ju, snacka om mentalt tufft att ta sig an det här.
Ja.
Alltså nästan 20 varvsbana. Det är helt galet.
Exakt, så det var bara... Ja. Strax över 2 kilometer var det per varv. Och, och som sagt, det är ju liksom 2 bästa löparna vi har i nutid som kommer och mötas på den här banan. Yeah. Vad jag förstås så har de inte sprungit just maratondistansen tillsammans tidigare. Bara det att det är de två som har alltså väldigt många världsrekord ihop säger ju liksom nivån på, vi har nog aldrig sett så här snabba löpare liksom i samma lopp. Nej. Och sen då att Mo Farah är hare, det säger ju också en hel del.
Det här kommer superkul. Och så tänker jag, nu vet inte jag hur många det är som kommer springa loppet. För det är ju även, vi har ju ett damfält och ett herrfält som kommer springa. Och vet inte hur många det är, men det är väl antagligen bara elitlöpare, tänker jag, som springer.
Ja,
eller hur?
Det är inbjudan som gäller. Så att det är liksom, de kommer nog inte vara allt för många. I och med att det också är ganska liksom, kort bana och sådär, så tror jag inte att man vill vara för många. För det kommer ju ändå bli en viss spridning.
Ja, exakt. Och det vi kunde läsa oss fram till också, det var ju att sändningarna börjar alltså 7:15 för damer lokaltid. Det är alltså 8:15 för oss i Sverige. Och 10:15 lokaltid för herrar, vilket är 11:15 för oss här i Sverige. Så nu kan det vara så, ni som lyssnar på oss nu, om ni är ute och springer i morgonrunda, så kommer ni liksom hinna med och se från starten det här loppet på något sätt.
Ja. Det ska bli jättekul att se. Spännande.
Verkligen.
Och för det som kommer ihåg, så var det ju Kipchoge som gjorde under det där testloppet, kommer ihåg, när man skulle försöka komma under 2 timmar på maraton. Och det är ju han som då klarade det, vad är det, ett halvår sedan? Eller vad kan det vara?
Ja, några månader sedan, ja.
Ja. Men då var det ju liksom ingen tävling, så att det var ju också att det inte räknades, att det var inget officiellt lopp. Så nu får vi se vad som händer. Jag undrar om de kommer, om det skulle vara så att de skulle kunna närma sig eller liksom ta världsrekord igen i alla fall.
Ja, så ligger de som kan pressa varandra lite också. Det borde ju bli lättare på så vis att prestera lite bättre. Men jättekul, det måste vi se.
Och jag tänkte, det är kul med ett maraton, för det är säkert, i och med att det inte har varit många lopp, så känns det som att det är ju många elitlöpare som har gått och väntat just på en snabb bana med bra deltagare. Alltså där man kan verkligen prestera. Mm. Så det känns som att det är lite förväntningar på det här loppet nu från alla håll.
Verkligen. Sen så är det någonting som händer lokalt här i Sverige i alla fall. Var det helgen som var här nu, så var Lidingö-loppet?
Ja, precis. För en vecka
sedan. Ja, det blir ju för en vecka sedan för er här nu. Och Charlotta Fogberg tog banrekordet på 15 kilometer. På tiden 52:10:74.
Ja, på Lidingö-loppet alltså.
Ja, på Lidingö-loppet.
Och den banan vet jag ju hur tuff den är när man går på den. Så. Men så att springa 52 minuter, 15 kilometer på den. Ah, och det var tydligen en kross liksom av det gamla rekordet. Så att hon, alltså hon är ju verkligen i superbra form. Och vi vet ju att hon går ju också och väntar här nu på att det ska komma ett maraton som hon kan springa för att kvala till OS. Men nu gick hon också ut med att det var officiellt att hon var uttagen till halvmara VM som skulle gå i Polen.
Yes.
Så det var ju ändå kul att det, jag visste inte att det skulle vara ett separat halvmara VM också nu, men det kommer alltså den 17 oktober så kommer den starten att gå, och då har vi då bland annat Charlotta med som representant för Sverige.
Spännande, verkligen så här inspirerande att få se att det är lite lopp som går här nu runt om i världen, och vi får se stora stjärnor liksom att inspireras av under tiden tills vi själva får ta oss an lopp på riktigt här nu igen.
Ja.
Men du Sara, du har varit på Åland. Jag måste fråga, hur har det varit att få träffa föräldrarna?
Ja, det var så härligt. Alltså, så det kändes nästan så här lite overkligt att vara där. För det var ju som sagt så här, första sommaren som jag inte varit där. Nu hade vi så himla fint väder, så det kändes nästan som att det var sen sommar. Liksom.
Ja.
Men jättemysigt att träffa mamma och pappa igen. Det var ju framförallt det som man kände att man verkligen... Det kändes konstigt att inte ha sett dem på ett över halvår. När det dessutom har hänt så mycket i ens liv.
Ja.
Så att, ja, och de var väldigt glada att både få hålla Lias, men också du vet, Rasmus, det händer mycket i den åldern, 3 till 3,5 och sådär. Så att de har haft jätteroligt och liksom, han har fått umgås mycket med dem.
Vad härligt.
Ja, och sen så var vi ju ut till Fögle då, som är liksom, det är inte på fasta Åland, utan man tar en ungefär 30 minuters skärgårdsfärja ut och sprang det här loppet, Karlsruhe Cancer Run. Och det var så roligt. Alltså, det var så härlig stämning. Vädret var på topp. Och sen är det så här, i och med att Åland är inte så stort och gillar man löpning eller den här typen av grejer, så blir det också att jag springer på och träffar många som, alltså, som jag känner eller bekanta och sådär. Så det var ju också härligt att bara liksom få säga hej till folk.
Jag förstår det.
Ja, och så sprang vi då, Lasse och Hanna sprang ju också med. Så vi hade de minsta barnen med oss i vagnarna, och så var Rasmus med mormor och morfar då. Och så var det 5 kilometers bana som var både asfalt och typ barkbana. Men dock var den ganska så här nylagd, tror jag, den där barkbanan. För du vet när den blir så här väldigt mjuk.
Ja.
Så man, det är ganska tungt att springa när man sjunker.
Jättetungt. Sjunker ner.
Nu skyller jag på det, för jag märkte också att jag hade jätteflåsigt. Men jag skyller lite på bara. Nej, men jag gjorde också en ökning, en liten progression i min egna löpning. För att nu var jag uppe och joggade 60 sekunder. Och sen så gick jag 60 sekunder. Och det gjorde de också, så de följde med mig på, på min raceplan.
Det var bra. Så,
ja, så vi hade jättemysigt. Då, så att de hade vagnarna, så att jag slapp ha det också, så att det inte skulle bli så tungt.
Mm.
Och så gjorde vi så att vi joggade 60 och gick 60 hela varvet runt. Och då, jag kände ju verkligen att det här, nu hann jag liksom få upp pulsen. Och jag var ganska flåsig många gånger när jag sen gick över till gå. Men det var ändå så, det var så härligt på samma gång. Och så måste jag ändå liksom... Det var härligt, och man började känna så här, nu är jag liksom närmare och närmare att börja jogga liksom mer sammanhängande igen. Så det var, det var jättekul.
Gud vad kul. Och hur känns det för dig? Alltså, känner du så här att du kommer hem till Åland när du är där?
Ja, det gör jag nog fortfarande på ett sätt. Ja, och jag kan till och med säga liksom så här att när vi åker hem, och då kan Lasse tro att jag menar liksom tillbaka hit, men på något sätt när jag säger att när vi åker hem, så är det liksom ändå hem till Åland som är hem, även om jag, i alla fall när jag pratar, när det finns med att välja på så här. Jag känner mig mer hemma på Storholmen, och jag känner ju nästan också att jag kommer bo på Storholmen resten av mitt liv. Alltså du vet att jag känner mig verkligen så här, här bor jag, och det här är liksom vårt ställe. Men ändå, alltså Åland kommer nog alltid vara hemma.
Ja, ändå. Vad det är så. Men vad skönt Sara, att så här, löpningen ändå så här, du ökar på lite och det känns bra. Även fast det är flåsigt, det ska det väl vara, tänker jag.
Ja.
Men så härligt ändå. Det är väldigt kul så här, att följa din liksom, progression, tycker jag, i löpningen, och få våra lyssnare med, tror jag, så här, hur man kan trappa upp långsamt efter man har varit gravid.
Ja, men jag hoppas att det liksom, och det är många som har skrivit som har hakat på liksom nu och testat de passar och
att
de
tycker har njutit. Ja, det har jag sett på Instagram.
Ja, och de har njutit och det har känts så bra och att det så här, nu fick de en kickstart till att ta tag i det. För att de hakar på det, för det känns rimligt, tycker
precis.
De.
Precis.
Och det tycker jag att det är härligt, att, för det är det jag vill. Det ska kännas rimligt. Sen har jag haft en vecka uppehåll då, helt från styrkan. Dels för att vi har varit iväg. Och jag har mest velat vara liksom utomhus när vi har varit på Åland. Med tanke på också de här, att det har varit karantän egentligen. Och så känns det som att då har det varit bäst att umgås utomhus. Så jag har inte varit på någon gym eller så. Och så hade jag också så här känningar att jag får ju ibland så här inflammerad visdomstand. Och det kan börja pulsera rejält när man tar i.
Har du känt av den nu?
Ja, den var för i efter ett löppass. Jag kände det mitt andra löppass. Det här var ju mitt tredje om jag räknar loppet. Men där efter andra, när vi var ute och testade lite inför vår andra podd.
Ja.
Så gjorde jag lite också 30 sekunders intervaller på ett sätt då. Men då kände jag hur det liksom började det vill säga pulsera i tanden efteråt. Som att det hade liksom dunsat i lite så här. Men då har varit det ganska bra då. Att då har jag vilat ganska mycket. Det är typ det där loppet på Åland jag har gjort. Och sen har jag varit ute och gått mycket. Ute i friska luften. Jag har lekt i lekpark med Rasmus och sådär. Så att jag har varit ganska så här skönt aktiv. Och promenera mycket, gott i stan. Och liksom försökt att inte ta bilen så mycket och sådär. Så att det har faktiskt varit en härlig vecka. Med återhämtning på ett både mentalt och fysiskt plan.
Gud vad härligt, lite avbrott från vardagen liksom, bara komma ut och vara ute mycket, träffa familjen och gått underbart.
Ja, hur har din vecka varit?
Alltså den har varit bra. Jag har fortfarande så här blivit piggare då än jag var när dippen jag hade, så att det har hållit i sig. Så jag känner mig mycket bättre nu. Men jag har inte fått jättemånga pass gjorda. Däremot har jag fått ett pass in i friidrottshallen igen har jag kört. Med lite styrketräning. Så jag har kört med lite vikter, marklyft, utfall, strikta pressar, höftlyft bland annat. Sådana övningar med lite vikter. Och sen så har jag kört några så här fartökningar på slutet, gjorde jag nu söndags, i kurvan inomhus. På bana. Alltså, det är så roligt, sa det. Ja.
Man känner sig som en liten racerbil när man tar kurvan i lutning.
Det är så kul. Jag var så här, sprint, jag fattar att du kör sprint, för det är ju den har viss känsla att trycka på. Alltså. Det är det.
När man verkligen får ta i och använda hela sin kapacitet på något sätt.
Och ta ut steget ordentligt och bara... Det kommer jag faktiskt hålla i lite och köra lite så där, lite snabba pass tror jag in i hallen nu här i höstvinter. Det är jag jättesugen på. Och sen så skrev jag till om dagen att jag skulle vara på ett intervallpass på Träningsverket som jag tränar på nu. De har löppass. Och jag har ju i princip aldrig blivit coachad själv i löpning. För man coachar ju alltid andra. och det var så skönt att bara så här, bara hänga med i uppvärmningen, i löpskolningen och så bara köra intervall, trycka på, köra själv och inte bara pressa och skrika på någon annan, det bara jag kör liksom och hon skriker på mig. Det var så skön känsla. Så det var jobbigt också kan jag säga.
Ja.
Vi körde 4 minuters backlöpningar. Ganska seg backe, 4 minuter.
Oj.
Så det alltså verkligen. Det här passet jag kört förut med löpning till Motala. Just i den backen och samma pass jag kört med dem. Och det är typ mitt hartkärlekspass kan jag säga. Det är så jäkla tufft, men jäkla vad det ger mycket. För löpstyrkan och för det mentala. Så det var riktigt, riktigt kul. Och jag är väldigt svårt för att köra intervaller själv, det säger jag ofta i podden. Jag kör fartökningar och jag kör lite så här progressiv distans, men jag har svårt för att lägga in intervallpass själv. Så att jag tror att skulle jag hänga på att köra mer såna här pass så skulle jag utvecklas i löpningen också väldigt mycket.
Ja, och det är ju någonting också att springa med i grupp. Jag vet att många tycker ju att det är lite jobbigt och det kan ju vara lite nervöst när man inte vet hur gruppen är, men man måste komma ihåg att alltså löpcoacher, de är ju förhoppningsvis jätteduktiga och har planerat så att alla ska kunna vara med och att det inte ska bli jag tror att det är mer läskigt om man bara så här hakar på ett gäng utan att det är någon som håller i det och så där. Då kan det kanske bli mer den här man halkar efter ifall att det om det är ingen som har styrt upp det eller så där. Men det ger ju väldigt mycket att springa med, man tar i lite mera, men också tycker jag att mentalt att man liksom fightas tillsammans. Du vet, när det är en intervall kvar. Man kliver liksom inte av eller så, för att det liksom, alla andra ska ju också igenom det.
Nej, men jag vet. Men det är jättebra. Det ger väldigt, väldigt fin effekt. Både för nya löpare och för erfarna löpare faktiskt. Så ger det väldigt bra att vara med, hänga på så här, köra grupp. Att någon annan står och coachar. Så det kommer jag nog fortsätta köra lite grann där på faktiskt deras pass där.
Ja.
Och sen Sara, en annan sak som är så spännande och som jag snart ska gå in på, det är faktiskt en programmering gällande min styrketräning.
Ja!
Alltså jag har aldrig liksom i vuxen ålder haft ett program att gå efter. Nej. Så det här, det är faktiskt så att han, en av delägarna på Träningsverket, Viktor, ska skapa ett program till mig som ska vara 3 gånger i veckan i 10 veckor.
Men gud vad roligt.
Ja, jag är lite så här, åh gud, vad har jag väntat liksom? Kommer jag kunna hålla i det här? Så jag är ju inte van med att ha en plan. Så det här blir ju jättespännande för mig. Verkligen.
Ja. Och vad har ni då som, pratade du med honom efter vårt förra avsnitt? Eller,
ja,
eller hur kom,
jag hade möte med honom igår. Faktiskt, lite grann.
Men jättebra.
Och vi tänker liksom, han tänker såklart att jag vill bli en starkare löpare. Alltså det är där vi ska rikta in oss mot mig som löpare. Så han ska lägga upp ett program nu som är 3 pass i veckan med lite olika fokus varje gång. För jag har ju kört lite så här, jag kör lite vad som helst känns det som, eller samma saker hela tiden. Så han ska lägga upp det med olika fokus varje gång. Men det blir ju såklart, det blir ju ben och bål, lite axlar och skulder och så också tror jag, för hållningens skull och så. Så att det här, ja, det här blir kul så. Det här kommer jag dela med mig av, kan jag säga.
Ja.
Varje vecka det går för mig. Och jag kommer faktiskt också, vi kommer filma lite under de här veckorna. Och så jag kommer dela med mig av också på sociala medier. Så att, ja.
Men gud vad kul. Och det här tror jag, alltså just nu också, du vet så här, men det är 10 veckor, du tar dig den tiden. Du förhoppningsvis plockar bort lite annat under tiden.
Ja, för att minska, det får jag göra ju.
Minska totalvolymen. Mm. Och liksom ge det. Och sen vet du liksom att efter de här 10 veckorna, då kommer du ju liksom att börja gå mer och mer tillbaka till att få löpningen att kännas så lätt som du vill också. Men du kommer ju ändå ha med dig en styrka.
Jag tänker det också. Och 10 veckor, det är ju då vi är mitten på december någonstans. Och det känns ju väldigt bra att efter sen året börjar sen januari, februari, då vill jag lätta upp lite på styrkan och köra, fokusera om styrkan lite säkert då. Så det kan nog bli väldigt bra timing här nu tror jag.
Kul, då jag är lite på samma, just det där med fokus på styrka och stabilitet nu under hösten, och sen hoppas jag ju att i januari börjar kunna köra lite mera friidrottsträning, fast alltså igen trappa upp det då, så då är vi lite i samma
fas, det brukar vi inte vara.
Nej, oavsett om vi är liksom, kanske är lite på olika nivåer just nu, att det är så, men det blir ju ändå liksom samma egentligen grundfokus, att det ska bli bygga en grund nu. För att sen kunna börja göra lite mer av det vi faktiskt vill göra.
Ja. Det ska bli spännande att se hur liksom, ja, men hur, vad som händer med min löpning. Hur det kommer kännas efter sen. Men det får man se på lång sikt. Det går inte att se liksom mitt i det, för då kommer jag känna mig tung såklart. Snacka om förra veckan. Men som sagt, vad som kommer hända i vår sen. Det är väl då man kommer se mer resultat kanske. Från det.
Ja.
Och så går vi över till lite lyssnarfrågor här nu. Vi har ju babblat på oss själva här ett tag. Eller hur? Vi har fått in lite lyssnarfrågor under veckorna. Som vi inte har hunnit ta oss an än riktigt. Ska jag läsa upp den första här?
Ja, gör det.
Hej, tack för en bra podd. Jag lyssnar ofta på er på en av mina joggingrundor. Så väl som riktigt kommit in regelbundet i joggingen som verkligen är så bra för mig psykiskt och såklart för min hälsa i övrigt, så har jag även hittat tillbaka till self-care. Jag tar hand om min hud, tar hand om mina fötter, unnar mig bra skor, prioriterar sömn och så vidare. Ibland upplever jag lite svullna fötter och trötthet i benen som säkert är en del av att vara 40 plus. Är nyfiken på ifall och hur ni tar hand om ömma muskler eller vad ni gör för att belöna er och ta hand om er förutom att träna då. Vad gör ni för att pissa om er själva? Vore kul om ni kunde ta upp det i podden. Kram, Anna.
Mm. Ska jag börja?
Ska du börja, Sara? Ja, gör det.
Alltså jag måste säga att jag är ganska dålig just nu på self-care. Och det handlar ju nog liksom det här med tid och att man, alltså såhär, men jag skrev ändå liksom upp vad jag skulle vilja göra, Och det var, hon var ju lite inne just på så här hudvård och massage och alltså lite den. Mm. Och där kände, alltså hade jag kunnat gå på massage regelbundet så hade det verkligen varit på min prio för self-care. För det blir också liksom det här att man kopplar bort allt annat. Man kan inte göra så mycket annat medan man heller är typ på en timme massage. Utan då blir det verkligen här och nu och man tar hand om och ger tillbaka till sin kropp. Och jag måste säga att jag är bättre på att gå på massage när jag till exempel är i min friidrottssäsong. Där du vet när det handlar om att ta hand om kroppen för prestation.
Ja, jag fattar.
För då gick jag ju ändå så här efter tävlingar och sånt så gick jag liksom och mjukade upp muskler och så. Mm. Men den här vanliga, det som jag kallar lite så här lyxmassage, den är jag faktiskt jättedålig på att boka in. Bara liksom, du vet, för att det ska få vara skönt. Mm. Jag hade behövt nu för typ min rygg, du vet, när man bär mycket bebis och ammar och sådär. Jag känner ju att min rygg är, mår inte så jättebra just nu i just i stelhet. Men så det hade jag faktiskt velat göra mer av. Och även då typ så här fotmassage och pedikyr och du vet, alltså den typen, alltså man mår ju bra av att unna sig lite den. Så det är väl typ det som jag så här skulle vilja göra. Det jag gör det är inte kanske exakt, jag vet inte om det är det hon menar, men jag funderar ändå på vad jag gör för mig själv som jag märker att jag mår bra av. Och då är det liksom att vara ute i frisk luft. Och då menar jag inte liksom så här på väg till förskolan eller på väg, utan typ när vi går en liten promenad i skogen eller liksom, alltså att man tar sig ut i naturen. Det tycker jag i alla fall att det är väldigt mycket så här self-care, att man liksom laddar batterierna. Samma är ju det där när jag badar, alltså när jag badade så mycket, alltså ta det ett morgondoppet eller sitta och njuta vid bryggan och liksom, det är också en form av när jag verkligen så här njuter av livet och tar hand om själen, eller vad man ska säga.
Ja.
Och sen satte jag även in där liksom sömn. Som jag tänkte att jag ska prata mer om sömn sen, men du får ta din self-care emellan. God mat och sen bastu. Och jag vet inte om det är min finska sida i mig eller någonting.
Har du bastu hemma?
Nej, vi har inte det, men den är högt på vår lista på att vi ska bygga. Just för att vi vet att det hade höjt vår livskvalitet så mycket. För att, alltså nu som när jag var hemma på Åland också, där har vi bastu. Hemma, alltså i Finland så har alltså nästan alla, skulle jag säga, har en bastu.
Det är
hemma.
Så eller?
Ja, alltså,
man tänker att det är så, men det är verkligen så.
Ja, det är ingen myt. Vi har liksom, alltså, så en bastu, och bor man typ i så här hyreshus eller liksom lägenhet, då finns det nästan alltid en bastu att boka typ i källaren, så som du bokar tvättstuga. Så finns det att du kan boka bastu liksom. Så det finns, jag såg en sån här, jag vet inte om det var på skoj, alltså om det var en kämpbild eller inte, men det var liksom en sån här, när man, du vet, så här, på Google sökte efter så här public sauna, alltså en allmän bastu i Finland, och så var hela landet täckt med såna här röda prickar. Jag vet inte om det var en kämpbild eller om det var på riktigt.
Kan stämma.
Det kan faktiskt stämma, för jag kan tänka mig att det, alltså det finns liksom. Men det känner jag också, för det kommer jag ihåg också efter att jag hade fått Rasmus någon gång och vi var iväg, och sen så fick jag gå ensam i bastun, att det var så här, vi gick i tur och ordning, och så gick jag och satt mig i bastun, och du vet, det är också ett så här ställe, man har inte med mobilen, man sitter liksom tyst och slappnar av, och jag kommer ihåg att jag typ så här hade med mig en kall öl, och jag bara, ah fy fan vad nice, ah fy fan vad nice, alltså så att typ säger högt för mig själv. Alltså verkligen, så jag sitter och svär typ. Och det gjorde jag nu, och sen nu när jag var hemma också, så hade du vetat att när jag ser bastun så tänkte jag så här, bara, alltså jag måste. Och då så sa jag till mamma och pappa, jag bara, är det okej att jag sätter på bastun medan jag nattar Rasmus? Och sen efter det att ni tar Lias, så får jag gå och basta. Och då gjorde jag det, och vet du, bara dra på den bastun och vet att den kommer att vara varm efter att jag har nattat Rasmus här. Och sen så gick jag ner med Lias, och då också där, alltså sitta själv en stund i bastun, och det är så här, så skönt mot kroppen, huvudet, och då kom den där samma igen, att jag sitter typ och, alltså, liksom, och måste säga det typ högt. Det är inte så att jag sitter och bara njuter, utan jag sitter och typ och säger högt så här, ah, det här, fy fan vad gött. Så det känner jag, det måste ju
på riktigt.
Ja, jag bara, det här måste ju verkligen vara self-care. Det måste
det är livskvalitet, alltså, det är self-care.
Ja,
verkligen.
Men att jag inte har bastu hemma, så det som jag tar, det som jag kommer närmast, det är att på kvällen sätta på en brasa här hemma, för vi har sån här vedspis. Och att sitta framför den och titta in i lågorna också, det är också så här self-care. Mm. Så det är väl typ det jag gör, men jag är dålig på just det här med mer hudvård eller liksom, du vet, ta hand om så här yttre på det sättet. Jag vet att jag fick av Lofsan-gruppen fick en lite så här en present då innan jag skulle gå på mammaledighet, med lite bebiskläder och lite olika saker, och så var det också en sån här ansiktsmask som då sa så här, men det här kan du ha antingen, du vet, så här inför förlossningen när du liksom, de här trötta dagarna, eller sen när du har liten bebis och behöver slappna av liksom hemma.
Mm.
Och jag tittar på den där masken fortfarande och, så här, och jag tänker så här, gud, det skulle vara så skönt att göra den där. Och vad tar det en kvart att sitta i soffan och ha den på? Jag har den fortfarande, den är fortfarande oöppnad. Jag har liksom inte ens tagit mig tid för den där en kvart med ansiktsmask och ligga i soffan.
Ja.
För det är sånt jag borde vilja, eller borde kanske ta mig tid till, men den kommer inte så högt på priolistan ändå.
Jag kan säga att jag känner mig väldigt mycket i det du säger angående self-care. För att jag har inte heller någonting som liksom... Var du klar förresten, Sara?
Ja, jag var klar.
Ja. Jag har liksom inte heller någon dunderkur eller så här. Jag går inte på massage eller sådana grejer alls. Jag har typ aldrig i hela mitt liv unnat mig massage, helt ärligt. Och det jag gör för att må bra, det är precis sådana grejer som du säger. Att jag försöker vara ute och röra mig varje dag. Det får mig må väldigt bra. Att jag försöker bada mycket året om. Alltså, nu i somras har jag badat så mycket för att det får mig att må så himla bra. Bara springa ut i vattnet, dyka i. Alltså, det är sån skön känsla att göra det, tycker jag. Och även nu när det är lite kallare, jag fortsätter bada lite grann. Så att jag kommer att försöka hålla i det nu höst och vinter. För jag vet hur gott jag mår av det.
Mm.
Och att jag alltid går och lägger mig tid på kvällarna. Det har jag gjort hela mitt liv. Jag går och lägger mig alltså 9:30, 10:00, halv elva kanske senast på vardagarna.
Mm.
Så jag ser till att sova många timmar varje natt. Och det är för sig, jag är väldigt lätt för att somna också. Och lätt för att sova djupt. Det har lite med min hypotyreos att göra, tror jag. Så jag behöver sova mycket också. Men jag ser till att få det gjort. Jag prioriterar det för att vara ute på kvällarna sent. Och det har jag gjort även i mina unga dagar. Liksom. Så att prioritera sömnen är något som jag alltid har gjort. Och sen bara så enkla saker som att kramas mycket med barnen. Alltså, ja, men det är så här, jag är väldigt okomplicerad. Jag tror de flesta kanske av oss egentligen är ganska okomplicerade på det sättet. Att det inte är mycket som krävs för att man faktiskt ska njuta och må bra. Det är liksom, för mig är ju, alltså familjen för mig, jag skulle nästan kunna klara ett helt liv, tror jag, och bara ha familjen nära. För att de gör ju så gott för själen. Det är bara så. Så jag har inte heller, Sara, jag har liksom ingenting som du säger så här, som jag unnar mig på det sättet. Men jag har så mycket enkla saker i vardagen att ta till som gör att jag mår gott, liksom.
Mm. Jag tror att det är bra att liksom så här också reflektera över vad de här små sakerna i vardagen är. För det är lätt att man liksom bara, alltså verkligen typ tar det papper och penna, sätter sig ner och skriver ner saker jag mår bra av. För att man har ju sen perioder när man är stressad eller inte mår bra och till och med har svårt att njuta av saker. Och det, alltså, då tror jag att det, om man då inte själv vet exakt vad är det som får mig att må bra.
Mm.
För då kanske man tänker att man måste boka in den där massagetimmen eller man måste göra det för att liksom koppla av eller unna mig. Och att då faktiskt veta att, nej men vänta nu, det är ju faktiskt det här att gå och bada kallt eller liksom bada bastu eller alltså just de här sakerna som vi säger, eller ta en promenad bara själv ute i skogen där det är tyst och bara få vara liksom i naturen. Mm. Jag tror att man behöver kanske veta lite så här vad det är, och då också, jag tror att vi har pratat om det här någon gång förut, att se till att de här sakerna, någon av dem behöver finnas med, alltså kanske inte varje dag om man inte hinner, men varje vecka skulle jag säga att det måste finnas de här sakerna.
Ja, absolut. Jag tror många tänker så här, men gud, jag gör aldrig någonting för mig själv och har så här krav på att man måste så här hinna med det, men vad är det? Det behöver inte vara en stor grej, som sagt. Det kan vara det lilla i vardagen.
Ja.
Som krävs så mycket.
Så, men jag tänkte ju såhär, komma in lite, för det hade jag liksom satt som en liten punkt för mig, det här med sömnen överlag. Ja, för att nu känner jag, den börjar ju komma ikapp mig. Mm. Att jag har ju sovit väldigt lite skulle jag nog säga. Ja, framförallt senaste månaden så är det uppvak ofta varje eller varannan timme.
Mm.
Och jag har liksom så här, jag har ett samarbete nu med Apohem på Instagram. Ja, det är inte sponsrat här.
Ja.
Så, men det är inte sponsrat här i podden, men jag berättar om det liksom ändå, för att jag tycker att det är liksom viktigt att just fundera. För där var ju min, att jag skulle vara med i en utmaning på en vecka där jag liksom gör någonting som främjar min helhetshälsa. Och det är så lätt, du vet, och när jag börjar tänka så här, nu ska jag göra mitt det här inlägget och jag vill inspirera och det ska vara liksom så här motiverande. Mm. Och så börjar jag tänka så här, först var jag inne på, jag till och med skrev till dem att jag kommer nog köra yoga. Att jag ska liksom tillbaka till min den här meditation, för jag älskade ju den och jag saknar den. Alltså det här som jag gjorde mycket i graviditeten. Och det är liksom inte det, att jag saknar verkligen, och jag hade velat tagit mig en kvart varje dag och sitta och andas och så. Men samtidigt som jag sa det och började planera för det, så kände jag så här, ska jag hinna med det här den här veckan? Och liksom, ibland är jag så trött på kvällen och vill bara gå och sova. Och då ska jag, om jag då kommer på att jag måste göra den här först. Att, vet jag, att det blir en sån här liten till grej som jag ska göra.
Mm.
Och då landar jag sen bara i den här, nej men alltså den kan jag ju göra de dagarna jag hinner och vill. Alltså det gör ju inte att jag inte, bara för att jag inte väljer den så behöver det inte vara att jag inte ska göra det. Men då är jag bara nej, alltså allting handlar ju om sömn. Att jag måste få sova, för då funkar resten. Mm. För det andra som jag ville egentligen, som jag ville ta tag i, det är kosten. För att jag brukar inte klaga på min kost, och jag brukar vara väldigt så här, nej men jag äter vad jag vill och gör, du vet, så här att jag har en jättebra balans egentligen. Mm. Men när sömnen inte funkar, då funkar ju inte liksom resten. Alltså
nej.
Det är liksom kost och träning, allting blir svårare. Sen hade jag, träningen har ju kunnat funka ganska bra ändå, men det är ju också för att jag har den väldigt högt på min priolista.
Ja.
Så att jag har liksom sett till att den har blivit av. Men då är det ju mycket annat. Så är det liksom sociala livet eller att det är städat hemma eller du vet, alltså sånt försvinner ju.
Du offrar där lite för att du ska kunna få lite träning.
Det är det. Mm. Och det är liksom, men det är ju för att jag mår bra av träningen också.
Mm.
Men kosten framför allt. Alltså jag tror att det här har varit ganska många veckor, så därför jag har inte klagat på det innan, för att jag tycker inte att det är någon fara att man kommer i så här, ja man har sötsug, man äter mycket socker eller något så här, för det kan vara en period där man liksom bara, ja man är trött och det får vara så. Men du vet när det börjar vara så långt nu så man känner att man så här, jag orkar inte ens bryta den trenden. Alltså för att jag behöver mitt socker varenda dag, och jag känner hur jag typ är liksom så här verkligen, alltså så beroende av det, och att det blir liksom jag småäter, jag är sötsugen konstant. Det skapar liksom fler dåliga vanor, för att jag liksom, jag vet att jag kanske borde ta ett mellanmål eller någonting så här, men jag typ vill inte ha en äggmacka eller alltså jag vill ju ha
någon snabb energi.
Exakt. Och att jag till och med är omotiverad till att ta tag i det. Alltså jag vill liksom inte så här. Och det har jag också tittat på, ja men det får vara så en stund, men du vet när jag märkte hur beroende jag är när jag hade den här inflammationen i visdomstanden, och du vet det gjorde ont där, och jag tänkte så här, och när man läser på så är det också så här, det står som försök att rengöra det för att det kommer in mat under den där så här skinnflik, och så här undvik liksom så här socker och sånt, för det är ju liksom, har du en inflammation på gång så vill du ju såklart inte ha socker där.
Nej.
Och jag bara men det är kanske bra då, och sen så äter jag godis och tänker att jag tuggar det på andra sidan. Alltså fattar du? Alltså jag vet, jag har ju ont. Jag har jätteont i tanden.
Ja.
Och äter godis på andra sidan som att det skulle vara någon kinna. Och då jag tänkte jag bara, okej, jag måste ha tagit min kost. Men där landade jag också i så här, varför är kosten så här? Jo, det är för att jag är så trött.
Exakt. Exakt.
Och jag märker ju, och de dagarna som jag har sovit lite bättre eller sovit på dagen, då är jag så här, de dagarna är jag ju inte lika stor slav under sockret.
Nej.
Utan då kan jag bara säga, men jag tar lite färska typ, eller så här hallon och vaniljkvarg, och så är det fine.
Mm.
Men det funkar ju liksom inte när jag är så där jättetrött. Så jag bestämde ju då liksom så här, men nu ska jag verkligen prioritera sömnen, och jag kan ju inte styra så här, nu ska jag sova 8 timmar i sträck, för det kommer jag aldrig kunna styra över nu. Men jag kan ju liksom verkligen styra på mina kvällsrutiner, och det här som du var inne på också, att verkligen gå och lägga sig i tid. För det är så lätt att man bara så här när man har nattat barnen och så får man lite så här lugn tid och då så sitter man i soffan och så slutar ofta med att man så här typ sitter och scrollar på Instagram eller någonting.
Yes.
Mm. Och då att sätta 45 minuter på det, den tiden, det känns så här, nej, ja, det kan jag inte göra nu. Så att då har jag liksom så här, det jag kan styra över, det är liksom att så här, jag ska lägga bort mobilen. Nu har jag satt ungefär vid klockan 21. Då ska mobilen, då ska jag liksom inte ens titta på den, inte någonting mera.
Bra, det är och då superbra. Sätter
jag, ja, och då sätter jag också bort den så att den inte heller är med i sovrummet, utan den ligger i köket. Och sen då så är planen då liksom att vid 9:30, då ska jag vara i sängen.
Mm.
Och då kan jag ligga och läsa eller du vet varva ner amma, men att jag gör det i sängen. Och sen försöka släcka 10:00. Nu var det som igår så ville Elias absolut inte sova, så vi höll på till 11:00 innan vi sen somnade. Men jag vet att hade vi gått och lagt oss 11:00, då hade det kunnat blivit så där då också, att han inte ville sova direkt. Och då hade ju klockan blivit 12:00 innan vi somnade. Så det är lite vad jag försöker liksom att få in de här rutinerna, liksom släcka ner lite. Och då efter 9:00, jag måste alltid ha ett kvällsmål innan jag lägger mig, för det är också någon form av rutin för mig, jag vet inte. Men då kan jag äta den i lugn och ro utan att scrolla på mobilen, gärna då framför brasan. Och liksom förbereda mig och liksom bara lugna ner och då hela tiden få igång alla de här kvällsrutinerna tidigare på kvällen. Och ja, inte stimuleras av liksom skärmar och Instagram framförallt, utan mer då bara äta ett gott kvällsmål framför brasan och sen gå och lägga mig.
Alltså det här borde ju, alltså man blir bättre på, tror jag, generellt.
Ja.
Just det här att ha skärmen sista man har när man lägger sig, blir en timme extra uppe för att man sitter och scrollar. Det är ju så slöseri med tid. En skön tid man skulle kunna haft annars istället.
Ja. Och det här är också just som att man behöver kanske ibland någon som hjälper mig lite. Och då, så för Lasse frågade mig också så här, finns det något jag kan hjälpa dig med för att det här ska liksom funka under den utmaningen? Mm. Och då sa jag det också, att jag bara, ja, det är att du också lägger bort mobilen 9:00.
Ja.
För att om du sitter och scrollar, då blir det lätt att jag också gör det. Och tvärtom. Det är ju liksom så här, man gör det ibland för att den andra sitter och gör det.
Ja.
Och det har ju hjälpt också. Och då märker man också hur den där kvällen var mycket, alltså även om det kanske bara är en halvtimme, men en halvtimme där ingen har mobil och vi liksom varvar ner, men då hinner man också liksom prata på ett annat sätt än bara det här snabba logistiken inför morgondagen. Så det var, och jag märker ju, alltså det här är ju ändå så här sjukt på det, alltså dels att jag blir inte lika stressad vid varje uppvak. Om jag har gått och lagt mig tidigt, så även om jag har fortfarande att jag får vakna 11:00 och 13:00 och 3:00, alltså så här, så känner jag mig inte på något sätt lika stressad när jag har varit i sängen länge, än om jag har gått och lagt mig typ vid att klockan har blivit typ 11:30.
Då känns det mer tidigare och då känner jag av det. Det blir...
Och att jag på något sätt känner att jag har legat i sängen ganska länge redan.
Precis.
Så det är någonting med att jag känner inte mig lika stressad vid varje uppvak. Och sen så, jag sover ju med en sån klocka som visar också då, som analyserar sömn. Och det som är häftigt att se också, det är att så här, den tiden som jag somnar innan 12:00, alltså säg att jag sover, alltså somnar till lite typ vid 10:30, sen kanske jag ammar redan vid 11:15 och sen somnar jag igen. Men då är det den här tiden före 12:00, där är det djupsömn.
Ja.
Så den kommer ju så tidigt, så att om jag går och lägger mig, liksom, alltså min djupsömn ökar ju, för att den tiden som är det innan 12:00, den är framför allt i djupsömn. Och man ser ju att både min totala tid, även om jag har många avbrott, så blir ju min längre, jag får liksom längre sovtid totalt och längre djupsömn totalt, bara av att gå och lägga mig typ en timme, en och en halv timme tidigare.
Mm.
Fast jag vaknar ju fortfarande lika många gånger på natten, men det blir ju ändå en skillnad som man kanske inte tänker på. För ibland har jag tänkt så här, du vet, när jag har varit på väg och sängen, så jag bara, men han vaknar ändå snart och vill amma igen, så jag kan vara typ vaken tills han vill amma igen, istället för att sova 20 minuter.
Mm.
För av de 20 minuterna så kan ju 15 minuter vara djupsömn. Alltså, det är
För dig, för i din situation så är det betydelsefullt, väldigt mycket, alltså så, du har ju många uppvak på nätterna och det är jättebra för dig att köra så här, tror jag, och för de flesta andra också såklart, men kanske ännu viktigare och mer betydelsefullt för dig och andra samma situation.
Ja, och jag märker också nu, alltså nu är det bara onsdag nu liksom, men på något sätt, jag vet inte om det var att jag blev mer pepp och motiverad eller någonting, men nu har jag ju inte heller ätit socker. Jag äter någon så här väldigt god proteinbar, det har jag gjort som att vara tips istället för socker. Och, men däremot har jag, alltså det känns som att jag ändå på något sätt har varit mer medveten i mina val och mer motiverad till dem. Bara för att jag på något sätt också tror jag sover bra. Så att jag tror att det var det här jag egentligen ville liksom komma fram till också med folk som kämpar med sötsug och kosten. Och liksom verkligen se över sin sömn. Och just att även om man vill ta tag i kosten så kan det, även om det låter konstigt, vara bättre att strunta i det just nu och fixa sömnen. För att det kan hjälpa det på vägen. För jag tror väldigt mycket att sömnen är liksom ändå det första vi måste försöka fixa för att få kost och träning att vilja också. För jag orkar ju träna bättre också. Absolut. Om jag är lite piggare. Så det blir som att jag skapar en god cirkel, vad säger man? När sömnen funkar. Så nu, så jag ska fortsätta utmana just den här hela veckan ut och förhoppningsvis att jag faktiskt fortsätter sen med det här, för att jag märker att det hjälper mig.
Det här, alltså jag ska försöka också faktiskt säga nu att det här med att lägga bort telefonen från 9 senast då på kvällen, att inte ens ha den i rummet, det är något som jag också, det skulle jag behöva göra. Det ska jag försöka göra också.
Ja, för det kan, ibland blir det till och med så här, det tror jag också, alltså, jag hör ju hur dumt det låter när man säger det högt, men det är ju väl bara bra att vara ärlig med ens vanor. Men ibland om jag har haft mobilen i sovrummet och så vaknar jag upp för en sån här längre amning som kanske tar en halvtimme på natten. Då händer det att jag annars sitter och scrollar lite mitt i natten. Och det tror jag också påverkar hur snabbt jag somnar om efteråt.
Absolut, tror jag också.
Och det gör jag inte nu när jag inte har mobilen i sovrummet, då kan jag inte, då sitter jag nästan och halvsover lite och jag tänker, skulle jag verkligen märka att nu tar det lång tid, då ska jag nog ta fram min bok istället.
Ja, nej, men det låter väldigt, väldigt klokt och jag tänker att många som lyssnar också kanske kan tänka sig att ta till sig det här lite och testa också hemma och se vilka effekter det får faktiskt. Verkligen superbra.
Så det var ett långt svar på den här lyssnarfrågan.
Ja, det blev det. Men intressant.
Men den satte ju igång också lite med just lite tankar kring. Och just att den här utmaningen tyckte jag, som jag jobbar med det där. Det var lite samma det här med self-care och vad man gör för att ta hand om sig själv.
Ja, verkligen. Ska vi gå in på nästa fråga?
Ja.
Nu ska vi se. Tack för en bra... Nej, det börjar inte där. Vänta, här, fråga två. Hello brudar! Jag skulle ha sprungit 5 kilometer med er idag, men blev en PV på 2 kilometer efter att ha haft en förkylning i kroppen i 2 veckor. Har så mycket springvilja nu så det är helt stört. Haha. Har klickat hem ett par Saucony Ride som jag skrev på Josefins Insta. Men nu till min fråga. Kommer det finnas fler lopp framöver? Har typ aldrig sprungit lopp och skulle testa springa vårhuset förra året och nu det här året, men ändå inte. Nej, för det blev ju med coronan kom i vägen. Skulle vilja utmana mig och träna till halvmarans distanser, men Stockholm halvmaraton är om ett år, känns för långt bort. Jag bor nära Uppsala, så gärna här omkring. Förstår att allt är osäkert nu i och med coronan. Har ni någon koll på lopp? Tack för en bra podd. Sträcklyssna igenom alla avsnitt. Så jag har ännu mer spring i benen nu. Kör dessutom spring så snackar vi. Jag är på hugget som ni hör. Haha. Ja, vad härligt. Hon är verkligen så här taggad för löpning och träning. Vad kul att läsa, känner jag.
Ja, verkligen.
Det smittar av sig. Jag tänker på angående loppen här nu, så tror jag att det blir svårt här nu resten av året att satsa på att springa något lopp. Om det inte är då virtuella lopp som går några till här. Men säsongen är ju i Sverige i alla fall snart slut ner i lopp.
Ja.
Så hon får nog tyvärr, tror jag, satsa på att springa lopp nästa år. Alltså i vår igen.
Jag hoppas att det är då. Hon ska veta vad långt också till det nästa Stockholm Halvmara.
Halvmara, ja. Ah,
men förhoppningsvis så har vi ju Göteborgsvarvet innan.
Ja, det är maj.
Det är ju lite längre bort från var hon bor dock. Men, och så tänker jag också det här tjejmilen 21K. Den är väl också på våren?
I april brukar den vara.
Ja, så förhoppningsvis så finns det ju lopp då som förhoppningsvis kommer gå också. Som inte är allt för långt bort. För de är egentligen ganska perfekta om man ska börja träna på den distansen. Då är det ju ganska bra att, alltså då hinner man ju bra att träna upp.
För henne är det ju väldigt bra att det faktiskt är lite tid, några månader kvar här. Ett halvår typ. Det är perfekt för dig, ska vi säga. Och som sagt, tjejmilen 21K är ju ett av mina favoritlopp när det gäller halvmaror i Sverige. Så där kan jag verkligen rekommendera henne att springa. Så hon får väl helt enkelt försöka hitta motivation till träning, tänker jag. Hon kanske kan hitta sätt att mäta sina framsteg ändå på något sätt. För sig själv.
Och sen såg jag det sen. Jag var inne och kollade när jag sökte på lopp. Så det finns en som heter löparkalendern.se.
Yes.
Som samlar lopp. Och då kan man trycka då vilken månad. Som jag trycker nu oktober. Mm. Så då kommer till och med Uppsala ruset. Kommer till och med upp. Sen vet inte jag, liksom, man får väl gå in sen på deras hemsidor och se om det kommer gå. Det är också Hässelby-loppet finns ju kvar och något finalloppet i Göteborg. Och det kan ju också hända att om man går in på de här sidorna så kan det ju vara att de har valt att göra virtuellt istället. Eller så. Men, så man kan gå in på löparkalendern.se så ser man vilka lopp åtminstone som finns kvarlistade hela året ut. Och så vet jag att förut använde jag en sida som heter också lopp.se. Där de listar också alla lopp som går i hela Sverige. Alltså även alla sådana små, små lopp. Däremot så är jag nu att de har gjort om sidan så att man behöver ha ett medlemskap för att komma in.
Okej, för löparkalendern har jag använt förut.
Ja, och den är gratis.
Ja, den är gratis, precis.
Men lopp.se har gjort om lite systemet. Jag har inte hunnit läsa på helt och jag har inte liksom skaffat medlemskap. Men då är det också för att då ska du också kunna få så här rabatterad anmälningsavgift och kanske förtur till anmälningar och lite forum om tävlingar och föreläsningar och sådant. Så att jag har inte helt sett varför, men de har i alla fall gått över till att man behöver ett medlemskap för att se. Men där vet jag också att de har listat liksom i stort sett allt som finns i hela Sverige.
Ja, jättebra tips, Sara. Där kan du verkligen gå in och kolla på löparkalendern.se vilka lopp som går. Som du sa så står det i Uppsala ruset här.
Ja, sen får man se om den...
Den 10 oktober står det ju att det ska vara. Ja.
Sen får vi se om det går. Men det, man kan ju alltid kolla upp det för att det, annars många av de där loppen som kanske blir inställda de ordnas ju oftast då kanske någon form av virtuellt istället. Och det verkar hon ju också vara lite intresserad av att det kunde vara något sånt också. Liksom. Så ja.
Jag ska se. Ja, men det blir av. Jag kan kolla på deras Facebook-sida här.
Ja.
Mitt i det här. Det står att Uppsala-ruset och Nattruset den 10 oktober blir av, står det. De följer kraven såklart från myndigheterna och kommer anpassa loppet efter det. Maximal antal startande. Det kan finnas passa kvar att anmäla sig till det här för henne.
Ja.
Kolla upp det, Uppsala-ruset. Ja, hoppas.
Ja.
Sen då, nästa fråga tänker jag att vi kan ta här. Ska vi se. Där. Hej, jag undrar bara vad det är för regler på löplopp på friidrottsbana på de längre loppen. Alltså till exempel, får man försöka täcka för att någon annan ska kunna springa om genom att förflytta sig åt det hållet den försöker springa om på, frågar hon. Vad är för regler? Och här måste jag säga att jag är lite osäker på vad som exakt gäller. Alltså man får inte blocka varandra, gissar jag på. Man får inte hindra en annan löpare som är förbi, tänker väl jag. Men hur tydligt måste det vara för att det ska... Man kan ju... Alltså förstå, tänker. Vad är för regler? Vet du hur du sa det?
Nej, och jag vet inte, i och med att jag inte är helt insatt i just här, i och med att jag inte har sprungit själv heller längre lopp på bana.
Nej,
men man ser ju när det blir... Det brukar bli, framförallt i finkampen så brukar det alltid läggas in några protester.
Ja,
jag vet inte om det är extra knuffigt där och när det är liksom landskamp så.
Precis.
Men där sätts ju de in då också för att du får ju inte liksom så här blockera någons väg.
Nej.
Så att om du springer liksom på innebanan och de försöker springa om dig, då får inte du gå ut i banan. Utan du måste
man
hålla
ser
ditt...
väl ganska tydligt, tänker jag, om man gör det med flit.
Ja, Exakt, för ibland kan det ju hända att man måste kliva ut för att det liksom är trångt eller något sånt. Ja, och då kan det ju bli precis. Att om det är liksom en spurt som händer, då är det ju svårt att, för då börjar kanske alla knuffas lite samtidigt.
Mm.
Och då brukar de också se, liksom, har du liksom blivit knuffad dit eller har det liksom varit att du skulle ha kunnat gjort ett annat val. Det är ju det där, och hade du kunnat gjort på ett annat, då kan du verkligen bli diskad. Om det blir en så här tydlig att du liksom försämrar någons väg. Och så är det lite också med armbågar och sånt, att du får ju inte vara ute och vifta med den. Du ska ju helst inte liksom röra eller störa någon annan. Sen är det svårt på, precis. Speciellt de här, tänker jag, 1500 meter, 800, alltså där det verkligen går väldigt snabbt.
Ja.
Men där ser man ju också liksom så här att om du liksom då typ snubblar till, och det här kan ju också vara att det inte helt är ditt fel, men att du kanske snubblar till och stiger innanför, alltså du stiger innanför bana 1. Där kan du också bli diskad. Oavsett om du att det knappt var ditt fel, för du kanske fick en liten knuff.
Precis.
Så den är de väldigt hård med, och det är ju för att är du innanför så blir distansen kortare. Ja. Även om du verkligen inte tjänar tid. Ja, du tjänar ju verkligen inte tid på om du blir knuffad dit. Men det är ju ändå så, då är du ju liksom innanför den distansutmätningen. Och därför ska du vara helt säker då på att inte bli diskad, då ska du i stort sett springa tillbaka där du trampade utanför och hoppa in igen och springa vidare.
Mm.
Så att du liksom inte har genat.
Precis.
Och det är ju kurvorna det gäller då, såklart.
Man ska inte störa andra löpare, och det finns väl sagt, det blir oftast anmälningar efter sådana lopp som är tuffa.
Ja.
Men inte göra det med flit, det är väl det man inte ska göra. Och det är väl en bedömningsfråga, säkert.
Ja, och det blir ju ofta så att det läggs in protester och sen så,
ja, precis.
Så får man.
Mm.
Ja, nej, men som sagt, inte störa någon. Det är inte så som i vissa sporter där man liksom kan försöka trycka ut någon och liksom störa den. Så är det precis. Inte.
Sen kommer sista frågan här som jag har noterat i alla fall. Det är ett ämne som handlar om gravidillamående. Det ligger Sara nära här nu. Gravidillamående och träning. Bör man tänka på något särskilt? Är det bara att köra på som vanligt trots att illamående sitter i? Vad säger era erfarenheter? Eller om det finns någon forskning ni känner till inom detta ämne?
Och jag skulle säga så här, i och med att vi är gravid träning så pratar vi alltid om att lyssna på din kropp och att det ska ändå, det ska inte vara, kännas obehagligt eller jobbigt och så här. Och jag skulle säga så här, har du lite gravid illamående men känner här att du kan träna, då finns det nog ingen fara med det. Men de flesta som, om man har lite kraftigare illamående framförallt, så blir det också värre när man tar i. Jag tänker, det är oftast tidigt i graviditeten också, och börjar det vara så att man behöver springa och kräkas på gymmet eller spåret, då hade nog jag inte gjort det. Dels för att man kanske inte vill att folk ska veta att man är gravid ännu. Och att det skulle ju också sätta som att eller jag vet inte. Jag skulle anse att det lyssna på kroppen, om jag behöver spy mitt i träningen och sådant, så hade jag nog trappat ner min träning ifall att det hjälper. Sen skulle jag, alltså jag vet inte, jag själv kan inte träna med illamående. Men det var ju också, jag hade ju väldigt, den här gången hade jag ju så pass illamående att jag verkligen spydde i stort sett varannan dag. Ja, jag spydde ju väldigt mycket, och det blev alltid värre när pulsen gick upp. Så det är mina egna erfarenheter, och då skulle jag liksom, jag har haft kunder också som har mått så dåligt så att de behövde spy mitt i träningen. Och då är det så här, alltså, det är inte så roligt. Nej, men det är inte så roligt att träna då. Så då har vi faktiskt såhär, men du, ta någon vecka liksom, där du kanske bara går med promenader, och så tar vi upp träningen om någon vecka igen. Och att, ja, för det blir också en stress för den personen, speciellt när man har en PT-tid bokad, för du har ändå betalat pengar för den. Och så känner du att du kommer dit, och så tickar timmen iväg, för jag har ju nästa kund sen. Och så behöver man sitta och spy. Det tycker jag inte är värt för den.
Nej.
För den kommer inte att få ut så mycket av den träningen ändå, även om den tycker om att gå och träna med mig. Så är det så här, vi sparar de PT-timmarna till ett senare tillfälle.
Ja, och jag menar, är det några veckor som det handlar om där i början, så man tappar ju ingen träning på de veckorna. Alltså, man får prioritera om lite, tror jag, där i så fall, om man mår väldigt illa.
Ja.
Jag själv, jag mådde små illa bara. Jag gick och små åt på saker för att jag mådde lite illa liksom. Men jag kunde tidigt där kunde jag träna på gym och lite så här. Det mesta kunde jag köra med lite gravidillamående. Ja. Så jag var väldigt förskonad där, måste jag ändå säga. Jag mådde illa men väldigt lite, och då gick det jättebra. Men jag tror som du sa, Sara, måste själv känna in liksom, hur pass illa mår jag? Kommer klara av ett pass här idag utan att tycka att det är för jobbigt? Ja, men strunta i det då, om det blir för jobbigt.
Ja, alltså, och jag skulle säga, för jag skulle säga att det är absolut, det är ingenting farligt med det. Nej, det skulle jag inte säga. Men det som i så fall skulle vara, det är ju liksom så här att du blir illamående och får inte i dig mat.
Ja,
och där var ju jag typ, men Rasmus var ju så här, där kunde jag ju träna också. Då var jag som dig, det vill säga att jag var lite lätt illamående typ hela tiden, men det blev inte sämre av träningen om inte jag tränade väldigt hårt. Jag fick sluta med all form av så här tröskel eller hög puls. De rykte, för där kände jag att då vart jag illamående resten av dagen på ett värre sätt. Och då slutade med det också, för det handlar ju om det här med att hitta en balans och ett liksom ändå ett välmående. Eller jag räknar det där som att lyssna in kroppen. Mår man sämre efter passet och resten av dagen, då ska jag säga så här, nej, men då är det kanske inte det bästa att göra. Men jag kunde också, som du sagt, träna på alltså rätt bra. Jag kunde jogga, jag kunde styrketräna med Rasmus. Med andra graviditeten, då var det ju så att jag fick ju inte i mig mat för att jag mådde så illa. Och då skulle jag säga så här, nej, men då kan det ju faktiskt finnas en nackdel med att träna. För att det blir en ytterligare stress på kroppen, och äter jag inte bra så ja, då förstår jag inte riktigt, då hade det varit bättre att typ ta promenader alltså, eller något mer
att
röra på sig.
Ja, men då blir ju mer energi ut än energi in också. Det är ju aldrig bra liksom.
Nej. Och det är som ett plåster på sår, eller så här, jag tänkte, jag tränade ju ingenting från vecka 7 till 15. Det är ganska många veckor där jag gjorde ingenting. Jag klarade knappt att mitt jobb. Och det kändes, jag tänkte så här, det här är typ det längsta uppehållet jag någonsin har haft. För att även så här efter graviditeten och sånt, du vet, man är ju ändå igång med alltså raska promenader och alltså den typ av rörelse. Men under den här perioden så var jag tog ju bilen vart jag än skulle. Jag cyklade inte ens. Jag cyklade inte ens med min elcykel. För att jag blev illamående av allt. Och det känns fruktansvärt, och det känns som att jag tappar allting nu, och att det känns som att bara så här, gud, jag nästan identifierar mig inte längre med någon som tränar, för det gick så länge utan att jag gjorde något. Men den tiden är ju i stort sett glömd nu. Jag kommer ju knappt ihåg
men det. Ja, det är en period vi pratar om som går över. Och för mig var det ju tvärtom, att jag kunde träna i början, men jag kunde inte träna från vecka typ 18 kanske. För då var det mycket sammandragningar och andra grejer med min graviditet, eller mina graviditeter. Men den tiden som jag inte tränade då är också, den är så här, det är också bortglömt. Alltså det är en period i livet det handlar om. Så man ska inte bli stressad i alla fall över att man inte kan kanske träna som man skulle vilja. Den lugnar ner sig lite där och tänker att det är ingen fara om det inte går.
Nej. Men som sagt, hon behöver inte, känner hon att det känns bra och vill träna på fast hon mår lite illa. Så det är ingen fara med det liksom. Men ha koll på ditt välmående liksom allmänt, både under träningen och också efter, och sådär, hur det känns.
Absolut. Det var den sista frågan.
Yes.
Vi hade. Ja.
Och vi börjar närma oss timmen här igen nu.
Ja, jag vet, vi gör det. Men jättehärligt ju att ha fått prata med dig, Sara, igen.
Ja, men det är samma.
Efter en vecka. Ja. Så hoppas jag att ni som lyssnar tyckte att det här gav er någonting bra idag. Ja.
Yes, ta hand om er, och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi, ha det fint.
Ha det bra.
Hej då. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.